Välkomna, välkomna. Nu är det fredag igen.
Ja.
Ni lyssnar ju på Metalldetektorn på Radio 45 här.
Mm.
Och det är ju faktiskt det bästa programmet ever.
Helt klart.
Ja, fan, jag har fått lite sån här Trump-feeling nu. Han är ju inte president än, men han har ju faktiskt... Han är ju på gång att bli. Jag tror det är 20-25 januari han tillträder, tror
jag. Ja, vad är det? Ja, enligt honom så har han väl redan kört igång några veckor innan själv. Ja, allting blir klart.
Det är bäst, allting. Allt
ja,
är bäst.
Ja, det är fan.
Ja, så är det med i alla fall. Det är som det är. Vi är opolitiska här. Det är just därför vi ska lyssna på musik.
Mm.
Och idag är den röda tråden, vadå Ulf?
Idag är det gitarrhjältar som vi ska botanisera i.
Ja, och det finns
eller
ju
bland,
en del.
Inte
ja.
I dem utan bland.
Precis. Grejen är ju att det finns ju väldigt många gitarrister som har påverkat rocken och hårdrocken. Men vi ska inte gå in på de här som är utanför hårdrocken. Utan vi ska ta de som ligger inom hårdrocken och heavy metal då.
Det kan nog halka någon bredvid också. Utan,
ja,
men vi kommer få med en hel del.
Ja, vi kommer ju inte få med en bråkdel av alla som finns som är fingerfärdiga. Men vi har försökt att valt ut lite så att vi får en liten fingervisning på vad som kan varit ja, viktigt för rocken helt enkelt och ja. Gitarrspel. För hur den är så är det väl ändå så elgitarren som är liksom instrumentet i hårdrock, är det inte så?
Självklart. Egentligen borde ju sångaren stå lite bakom, men inte sjunger själv då, så det står lite bakom.
Ja, precis, precis.
Jag ska villigt erkänna att hur roligt och coolt det är med gitarrister, så är jag har aldrig varit något fan av långa gitarrsolon, utan...
Ja, vad mycket kan den göra? Det var ju som Keith Richards i Rolling Stones sa, att gitarrsolon... De kommer och går, men ett riff, det lever för evigt.
Det är så rätt.
Japp.
Fy fan vad ett riff är. Det betyder så jäkla mycket.
Ja, ja, du kan stå och spela gitarrsolet helt låt. Det finns ingen som är intresserad av det. Det är ju riff liksom. Ja. Fan.
Ja, riff däremot älskar jag. Bra riff, det är det jag är en sucker för det.
Ja, jag har förstått detta. Du, det är ju som så här att det är ju den 15 idag. Det är fredag, november. Vi har kommit så långt att vi är mitt i november.
Ja, du.
Och det är ju fler, det har ju hänt en del också, eller det kommer att hända en del. Mike Tyson ska göra comeback här nu, var det 16 eller 18 november, jag kommer inte ihåg riktigt om det är nu i helga.
Ja,
det kanske är imorgon.
Du, jag är lite vimsig när det gäller det där, ska jag säga dig. Jag är precis hem, jag kom hem igår ifrån mässa i Jönköping. Stått där, var där nere och försökt att få ett folk att köpa plast, ja.
Oj.
Ja, men det är bra skrå.
Det är underbart. Jag kan berätta som så här, matchen är alltså planerad den 15 november, så det är ju för fasen idag.
Jaha.
Fast de ligger ju efter några timmar de där, jag vet ju inte vart de boxas nu då, men de lär ju ligga bak i alla fall 7 timmar. Jag tror det är 6 på östkusten va, när vi drar tillbaka klocka.
Ja. Den matchen vill jag se, så idag blir det en låt och...
nu går den i natt förmodligen. Jag trodde det var i morgon faktiskt, men jag tror han börjar klockan 2 i natt.
Ja, det blir perfekt det.
Så då lyssnar ni på Metalldetektorn och sen drar ni några burka Pripps blå skippet 1828 va?
Mm.
Och... ja, precis. Jag vet inte, jag är ju lite partisk här, för Tyson var ju min favorit när jag var liten. Han kommer ju att sopa till den jävla youtuber, så han kommer ju ligga på fjärde bänkran.
Ja, för han har ju tränat upp sig och han vet ju hur en tränar upp sig för att klara detta. Sen är det i åldern då. Jag vet inte vad mycket det skiljer i ålder på dem.
Men det skiljer nog ganska mycket. Det vi snackar
men det spelar ingen roll, för han kommer ju inte... Han kommer ju gå undan.
Ja visst, är det så. Men det är i alla fall idag. Men det är väl imorgon om vi tittar på svensk tid då.
Ja.
I natt blir det. Men nog om Tyson och Jake Paul. Nu har de ju faktiskt fått lite radiotid här. Jag som är så trött på de här youtubers.
Ja.
Men åter tillbaka till musiken. Vi ska börja med en legendar. De som var med när det hände. Alltså, det är ju hårdrockens ursprung vi snackar nu. Vi kommer att spela en låt där, så ska vi prata lite om det här sen.
Give you my love.
Ja, en kan ju inte ta fel på detta. Det var ju alltså Led Zeppelin, Holler Love vi spelade från albumet 2. Det heter ju alltså Led Zeppelin 2. Och varför började vi spela detta? Frågar jag dig då, Ulf.
Därför det är väl här det startar, om inte annat.
Ja, det är ju det.
Början på det hela och fantastiskt gitarrspel också.
Ja, absolut. Det är ju som säger att Jimmy Page är ju en utav de absolut främste inom och form hårdrocken. Vi kommer att ta de andra två, tre banden också. Men just nu är det Jimmy Page. För detta kom ju 69. Både första Zeppelin och tvåan kom ju 69. Så de var ju produktiva där. Och det här soundet som han har är fasansfullt bra.
Ja, det är det.
Och det var ju ingen som hade hört något liknande här. De plockade ju mycket bluesen. Den svarta bluesen från USA. Så det fick ju också en... Det hade väl Rolling Stones gjort redan 63, 64 började ju de där då. Ja. Men Zeppelin, det blir helt enkelt mycket hårdare.
Lite, precis, hårdare. Ja. Det är inte liksom... Stones är mer populärmusiket, liksom, fast det är okej att de bröt ny mark då, men det här är hårdare.
Ja, man är ju startskottet på hårdrocken.
Ja.
Ja, helt klart. Och Jimmy Page, han är ju oklanderligt bland de tre största när det gäller... influencer. Gitarrinfluencer menar jag, och inte någon annan influencer. 44, han är ju född, så han börjar ju bli gammal, den här gubben. Han har ju fyllt 80 år och gjorde det 9 januari.
Ja, det stämmer. Farsan är också född 44, men han fyller i december. Han.
Så han var med lite över ett år där på andra världskriget. Heston Hounslow, västra London är han ifrån i alla fall. De var ju Londoners, tror jag, de flesta av dem. Han började ju sin bana tidigt, alltså varit med på mycket, men han var ju med i Yardbirds, The Yardbirds, ett vitt bluesband.
Han körde väl även session music, alltså han var med och sen session music.
Ja, jajamensan.
Musiker också var i början där, ja. Ganska anlitad vad jag förstår.
Ja, det var han. Han har spelat på mycket som han inte har en aning om. Så det...
Men det är någonting, för när jag läste lite om den där, så han körde ju inte standard stämning på gitarren.
Nej,
han mixtrar en del med
han
det
han mixtrar en del med. Han använde ju stråk och såna här grejer. Och han,
ja, och även stämde upp i halvsteg. Och...
Ja, han, det är olika ifrån...
Ja, jag kollade på Kashmir
just.
Och skulle försöka i början, men det lät gördåligt. Det lät sämre än vad det borde.
Ja, men det går faktiskt att spela det med en vanlig stämning också.
Ja, det kanske gör det, men då behöver den ju veta vart den ska ta då. Men jag fick stämma om, då blev det ju bättre. Men då såg jag, i början kollade jag ju inte så jävla, nu glömde jag det där, men nu hör jag ju direkt.
Ja, men då fattar jag. Då fattar den att den har skills, va, när den kör sådana grejer.
Och
framförallt rytmiken.
Ja.
Och rytmiken är ju jätteviktig när det kommer till gitarrister som inte har någon kompgitarrist, måste vi nu säga.
Självklart, de kommer sig själva nästan.
Japp. Och det är just därför vi ska ta och lyssna på en gitarrist som också satte skåp och ställde standarden, som hade faktiskt Jimmy Page som en stor förebild. Och det roliga är ju att Jimmy Page förebild, det var ju Elvis Presleys gitarrist Scotty Moore. Och de lyssnade ju han på mycket. DJ Fontana och Scotty Moore, de var ju klassiska. Det var gitarristen och trummisen. Sen efter det kom ju Gary Burton och Ronnie Todd. Det var också det klassiska. Så det var två eror med Elvis Presley. Men Scotty Moore var ju mycket country och folkrock. Eller folkmusik, inte folkrock. Folkmusik i hans spel. Så han hade ju en högernäve som inte var jäklar anamma.
Åh fan.
Så, och då ser den ju... Då förstår den ju att hårdrocken grundas i bluesen. Ja. Kontrun och bluesen.
Ja. Men alltså, bara slänga på en sån där. Du har ju säkert studerat det lite, definitivt mer än vad jag gjorde. Vad bra var Elvis på gitarr då?
Ja, men han var ju bara kompgitarrist. Ja, men det är ändå så bra. Det handlar ju om att knäppa rösten till gitarren också.
Ja, just.
Det gjorde han.
Det är jag ju jäkligt imponerad på.
Elvis hade ju alltså såna musiker runt sig, så han hade ju inte behövt gjort någonting mer.
Nej.
Han gick ju och slickade massa kvinnor i ansiktet på någon spelning där han köste allihopa. Ja. Den finns ju på YouTube där jag skrattar så på dö. Då är det en gubbe som kommer fram och Elvis sköjer med honom, ska pussen, och gubben är med på 100%. Och Elvis säger no, 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 säger Elvis.
Självklart, ja, men han har chansen.
Men du, vi gör som så här att vi går ett steg till. Vi har naturligt, vi kommer inte köra detta i kronologisk ordning, alltså, så vi hoppar lite. Det jag tänker på är en fan som Jimmy Page hade, det var ju Eddie Van Halen, som dessvärre lämnade oss för inte så där jättelänge sedan. Och där Anders Tengner har spelat in
Alex
Van Halens bok, så gjorde han ju för inte alls så länge sedan, så han har väl jämt kom ut.
Ja, han skulle väl göra det när vi var där, va? Jag tror han nämner det till och med i slutet på programmet, att han skulle sätta sig när vi hade
gett oss. Ja, det är nog möjligt, det är möjligt. Men Eddie Van Halen, han, det var ju en game changer, fullständigt. Ja. En fullständig game changer var det.
Ja.
Fanns ju ingen som spelade som han. Och framförallt inte kunde spela som han. Och han hade en liten förklaring till det där, för när han och Alex var små, eller yngre, så hade de ingen basist. Så han började lära sig, och samtidigt som han spelade grejer och räker så kompade han sig själv. Så han fick alltså en sån grund i gitarren, så när du lyssnar på Van Halen finns ju inget band som låter som dem när det bara är en gitarr, om du tänker.
Nej.
Så det. Men innan vi pratar sådana så ska vi ta och lyssna på Van Halen, och det, jag har valt en låt ifrån Fair Warning som heter Unchained, och det är en fruktansvärt bra låt. Den kommer nu.
Thank you.
Och där hade vi ju Van Halen. Kanonbra. Unchained var låten, va?
Unchained, jag stämmer bra där. Fair Warning, som sagt, var kommer 81.
Mm.
Om inte jag minns mig fel, är det fjärde album? Ja, det är det. Fjärde album är detta, ja. Precis, 81. Det är fruktansvärt bra. River Down som kom 82, det blir lite skummare, och sen smällde det ju naturligtvis till med 1984, Van Halen då. Jag måste ju säga att Alex Van Halen gjorde också ett fruktansvärt bra intryck i bandet. Mm. Det var ett otroligt fräckt sätt att spela trummor. Du hör med på nanosekund att det är han som spelar.
Ja,
ett helt eget sound.
Två bröder som... Alltså jag gillar det där. Det är helt, alltså att det är två som blir så duktiga.
Men de bytte ju instrument.
Jaha.
I den tidiga ålder. Alex började med gitarr och Eddie började med trummor.
Åh fan.
Så höll de på det några år och harva, så switchade de, för de tyckte att det... Ja, nej, jag vill nog pröva ditt och så vidare. Vad jag har hört.
Ja.
Så det, men... När det gäller Eddie Van Halen, han byggde ju sin gitarr själv och komponera och greja och skruva, och fick ju ett helt eget sound.
Mm.
Han använde ju inte mycket effekter, fast många kan tro det, men det gjorde han faktiskt inte. Nej, det sätter ju mycket i hans sätt att spela.
Ja, att det är ett eget sound, det hörs ju direkt när det är han ju.
Kunde överstyra allt vad och det. Nej, han är...
Timmar, vet du.
Ja, one of a kind.
Han har väl signaturförstärkare och grejer också, va?
Så ja, att, det är ju de här 5150 som han har.
EVH.
Ja. 5150, det är ju en kod för att ta hand om en sinnessjuk brottsling i USA.
Mm.
Ja. Sen har pojknans Wolfgang, den är ju väl förmodligen döpt efter gitarren, eller om det är tvärsom, jag vet faktiskt inte.
Nej, jag vet inte jag heller, men det är också, han är ju sjukt duktig han med. Det,
ja, ja, visst, visst, visst. Så det...
Och Mammut, som den gruppen Mammut. Han har, men också jävligt bra. Han sjunger bra också faktiskt.
Oh, gud, ja, visst, visst. Visst.
Nej, det är det.
Men det blir ju som sagt, det var två band där. Ett före David och ett efter David.
Ja.
Jag påstår ju helt klart att jag tycker David var ganska så medioker som vokalist.
Ja, och det var ju inte meningen att han skulle bli heller. Det berättar ju Andersson, att han, samma som oss i det. Han hade ett PA, så... Ja. Och att de tidigt hade blivit rekommenderade att gå på...
Sammy Hagar, ja, visst. Men det är ju som jag sa då, att han var ju väldigt etablerad.
Ja.
För han hade ju kommit från Montrose.
Amen.
Och sen hade han ju soloplattrar då, som han höll på med.
Ja. Men det här med tappingen och det här som Eddie... Mm. Var det någon som hade gjort något liknande? Eller klart, något hade de gjort, men inte i den utsträckningen.
Nej,
va?
Men tekniken fanns, men han finslipat.
Ja.
Det, jag vet om det var ett... fast det var en svart bluesgitarrist som hade pysslat lite med det där, eller rockblues, lite grejer på 60-talet.
Är sjukt.
Ja, men han tog det ju till en helt annan nivå. Ja. Men det är ju att han sa i intervjuer att han har ju aldrig lagt beslag på det att han har uppfunnit.
Nej.
Nej, utan han har bara använt sig.
Använt det och utvecklat, ja.
Mm. Men som sagt, det var ju lite, jag vet inte vad jag ska säga, men det var ju lite tävling där. Randy Rhoads var ju ofta att lyssna på Van Halen och ville gärna se hur han gjorde.
Ja.
Men han vände sig oftast om och täckte med händerna så snyggt så ingen skulle se. Så hade tydligen Randy frågat, han har den här hemligheten där. Och Randy var ju tvärsom, han ville ju dela med sig av allt han. Så det är olika personligheter, så han var nog inte lätt att göra med Eddie, så det var lite tävling alltså.
Men det är någonting som ringer en klocka i det där, att han inte var lätt att ha med att göra med. Jag har för mig att den har läst det, att han kan ha varit ganska tuff liksom, även i bandet.
Ja, men det kan nog stämma.
Men det är väl så. Det bli något, så kanske behövs någon som styr, i alla fall i vissa band. Vissa klarar sig utan att man en del behöver någon som driver.
Ja, ja. Men det är ju som vi säger här i Metalldetektorn, att vispad grädde, det kan en ha på allt.
Absolut.
Vad tror du? Det är ju fredag.
Ja, jag trodde aldrig du skulle fråga.
Du trodde aldrig du skulle fråga? Du är en sån här ombytlig kille, du. Här är det skeppet som gäller.
Ja, det är det. Jag kör en IPA nu och en sån här chip.
Ja, då kommer det lukta armsvett här inne med andra ord. Fy fan, ja, vad en IPA.
Här kommer han. Jag gick inte hållen längre.
Nej, trevlig fredag på er.
Hej
på er. Vilken vad olika teknik vi har när vi dricker.
Sörpla.
Du sörplar och jag klunkar.
Ja, men ibland ska jag ha lite syre med in för att...
Ja, det kanske är så. Det är som den kanterar vin, menar du?
Ja, precis.
Det där med sån här finkännare, det där med näsa i väder, de här rummen som en annan inte passar i. Det fanns ju, kommer ju aldrig ihåg varandra jäkla, vad hette han, den konstnär som var och hämtade apa på Kolmården på 60-talet.
Ingen aning.
Och låter han apa, målade fem tavlor och satt där på gör och så videofilmade han. Så hängde han ut detta. Och konstkännare kom ju då kritiker och gav ju högsta betyg och talade om hur han tänkte här. Och hur de följde upp tavlorna. Sen då på något konvent så spelade han upp den här filmen. Han blev ju schavoterad fullständigt.
Men jag älskar när det... När
han blev utstängt från allting.
Ja, men det sjuka är ju bara, det var ju bara för att de blev tappade ansiktet där.
Men då kan jag tala om en sak för dig. Att de har gjort sådana här blindtest med viner också.
Mm.
Och det är inte många av de här sommelierer som klarar av det. Det är det inte.
Nej, ja, mina smaklökar är inte för...
De är väl förstörda de sedan 80-90-talet och drack för mig hembränt.
Ja, men det var värt det.
Det var värt det.
Sen finns det en anledning till att dra med lite luft när en dricker, för att jag tycker det blir bättre att trycka bra skit faktiskt om man får fylla på.
Tänk, det tycker jag med.
Ja.
Jag har alltid tryck i mina, ja.
Ja, jag vill förutom inte släppa smyga.
Nej, förutom idag på jobbet, fredag morgon. Jag vet, sista matlåda, jag och min darling i söndags gjorde ju thai-gryta med kökling och paprika och sådana grejer. Den har ju göttat till sig. Så jag var tvungen att stämma på åkstaplar, alltså trucken, för det gick fortare. För jag kunde inte springa, för då hade det gått ett helsäcke. Jag kunde inte gå, för det gick det för sakta.
Jag trodde det var att du skulle få med mer om du åker igenom själva fabriken och släpper och så aldrig får del
utav. Ja, då har du rätt. Jag har inte tänkt på.
Nej, tänk på det nästa gång.
Det ska jag göra.
Man ska dela med sig.
Man ska dela med sig. Du?
Japp.
Vi pratar ju om ganska styva gitarrister idag. Vi har ju ytterligare en gitarrist här. Steve Vai. Har du hört talas om honom?
Hurra.
Han i ung ålder gjorde ju väldigt bra ifrån sig ett band som heter Alcatraz.
Mm.
Graham Bonnet, sångare, det var hans band, Graham Bonnet, som sjöng i Rainbow. Han var ju med efter den här platta med Alcatraz, så var han ju med Michael Schenker. Soul to Tech heter väl det albumet, tror jag.
Ja, det stämmer.
Ja, 82, 81, 82, 83 någon gång. Och han har ju verkligen gjort avtryck. Vi ska ta och lyssna på Alcatraz och så lyssnar vi lite på Steve Vais smakfulla spel här. För han har inte riktigt utvecklat sig så hysteriskt som det idag.
Det är i sin linda.
Ja, precis. Mm. Vi lyssnar på dem.
Ja.
Oh,
Ja, där hade vi ju Alcatraz naturligtvis. Vem är gitarristen här då?
Här har vi väl Steve Sirio Vai.
Stämmer bra Vai. Det. Steve Vai. Ja. Det är ju enkelvi, annars har det varit Vai.
Ja, precis.
Så är det. Ja, det är ju Metalldetektorn ni lyssnar på här i Radio 45. Och jag heter ju Claes Kihlberg.
Och jag heter Ulf Eriksson.
Ja. Steve Vai var ju, eller är ju en fantastisk gitarrist. Det börjar väl nästan bli lite show-off för mycket nu. För du har sett den där gitarren han har byggt nu.
Nej,
med
nej.
Tre halsar på.
Ja.
Och han står där och smackar med vissa mungipra och spelar och slänger. Men Alcatraz är ett jäkligt bra band.
Ja.
Han har ju haft mycket gästarbeten lite överallt. Frank Zappa ringde in den till exempel.
Ja,
och han gjorde en liten gitarraudition där. Och Frank Zappa sa ju, kan du spela så här? Så han slängde till några noter. Och det gjorde han ju helt felfritt. Jag vill att du lägger in det här. Och i den här skalan plockar du med det här också. Den här tonen. Och så lägger du till den och den. Och så det sist vill jag att du lägger till den här. Det är tekniskt omöjligt, säger Steve Vai då. Jaha, säger Frank Zappa då. Och sen blir det inget mer. Så Steve trodde, jaha, det är sket sig det jobbet. Men Frank Zappa hörde av sig och sa, vart är du? Vi ska ju repa. Vi ska på turné liksom. Va? Ja, då fick han jobb.
Aha,
så på bakskiva på den här, det baksida på skiva, det är ju alltså Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch med Zappa från 83 tror jag. Då står det sologitarr Frank Zappa och så står det Impossible Guitar Parts Steve Vai.
Roligt med humor.
Så är det.
Ja.
Men vi har ju haft en annan galen gitarrist med Alcatraz.
Ja, vi har haft Yngve där ju.
Yngve Malmsteen,
ja.
Han spelar faktiskt bra där, men det är väl också för att han är begränsad och inte får flippa ur hur mycket som helst.
Ja, han kan ju behöva det, alltså, som, han skulle ju egentligen ha behövt fortsätta så också. Och
ja, visst.
Hållt sig lite inom ramarna.
För vi pratar ner nu får vi ta en pilsen, ja, så vi stärker ryggen lite.
Ja, precis.
Han hade ju ett band som heter Steeler också, Yngve Malmsteen.
Mm. Ja.
Och där är han också förhållandevis lugn. Det är ju när hans sologrejer kommer.
Ja, precis. Det är ju det. Ja, och sen, som sagt, Less is More är ju ingenting han liksom använder sig av. Men
nej, det har han väl aldrig.
Hade kanske varit trevligt och varit med i ett band och gjort det här och så bara blomma ut lite här och var och sen kanske gjort soloalbum eller någonting där som är bara gitarrbaserat och så ja, visar det CV-album typ.
Nej, men han är galen. Men som sagt, det här är ju då Graham Bonnets band.
Mm.
Gary Shea var ju med också naturligtvis. Jag vet inte, Jan Ovena var väl trummisen tror jag. Han var väl med under en lång period, men Doggy White har varit med där.
Mm. Jag har gått några stycken igenom det.
Ja, de har gjort det. De fick ju aldrig någon sån här superframgång, men jag gillar dem skarpt.
Det är ju jag med.
Ja, det är, för det är lite,
gjorde tidigt.
Det är lite gubbrock övert.
Ja.
Så är det. Men du, det är ju inte bara en röd tråd när det gäller supergitarrister och sologitarrister, utan det handlar ju även om gitarrduos.
Mm.
Och då finns det ju ingenting bättre än att spela just det här.
Me.
Judas Priest naturligtvis. Här har vi ju Glenn Tipton och KK Downing som är ett sånt stilskapande gitarrduo. Eller hur, Ulf?
Jajamän.
Oh, vad tycker du om detta då?
Ja, men jag faktiskt, jag gillar när det är faktiskt två gitarrister. Vi har ju pratat om det någon gång, de duellerar liksom och delar på solon. Och,
ja, det är ingen första och andra gitarrist, nej, utan de är, nej.
Och bygger ett jävligt gött sound ihop genom att de fyller ut det som fattas för den andra. Så ja. jag tycker, jag i och för sig är nog mer förtjust i när det är två gitarrister. Så länge de, ja, delar på det.
När det gäller hårdrock så är det ju så. Det var faktiskt en av de första banden, de som egentligen har fått krediten för att göra på det där viset. Det är Wishbone Ash.
Mm.
Jag vet inte om du kan, jag tror inte att du är så förtjust i dem.
Nej.
För det är lite tidig 70-tal och jag vet att du kromlar lite i soffan när du lyssnar på det. Det blir för tunt, eller vad sa du?
Ja, för tunt, inte tungt.
Det blir för tunt. Nej. Fan, Argus-albumet med Wishbone Ash och fyran. Åh, oh, gud, det är så bra grejer så.
Jo, det finns nog säkert skit med. Men jag har inte botaniserat särskilt mycket i Wishbone Ash, om man ska vara ärlig.
Men när vi spelar nu i alla fall. Oj, nu, vänta lite. Nu kommer jag nysen. Nu får ni ursäkta mig.
Blås på.
Det var ju ett passande namn på låten Riding on the Wind. Mm. Du såg vad det fladdrade i gardinerna här när jag blåste på med lite stora näsborrar jag har. Jäklar vilka bautanäsa jag har. Och den växer hela livet också, det där värsta som finns.
Hur är det?
Öra i alla fall. Ja. Näsa,
jo, näsa växer nog fan med.
Picken stannar och växer ganska omgående.
Det går åt andra hållet. Det materialet kommer ifrån till öra och näsa.
Ja,
ballen blir krymper.
Men Riding on the Wind är en jättebra låt. Ja, och den är med på Screaming for Vengeance.
Otroligt bra album.
Och, ja, visst. Det är, ja, svårt att välja, alltså, men Defenders of the Faith eller Screaming for Vengeance, de plattorna som kom där, de två, är ju makalösa. 82-84, då stod de ju som högst.
Ja, det är vrålet han gör, Rob, på Screaming for Vengeance-låten, det är helt magiskt.
Ja, det, visst är det så. Sen har du ju Stratovarius, finska bandet.
Mm.
De gjorde en cover på Bloodstone som ligger här, men det är ju inte i närheten. Det måste finnas en magi i ett band när det gäller sån här. Och jag tror mig att det var det här albumet de turnerade på den här rockfestivalen på västkusten. Där det var så något helsik mycket bra band med.
Ja, du.
När de spelar, alltså. Han kommer alltid ut på den här jävla motorcykeln. Ja, oh, fy fan, så vad frän han var. Ja, det är en cooling. Men det här albumet är fantastiskt. Men återgår då till gitarrduon här. Har du lite tips hur en kör sig när den står och gungar i takt sådär?
Ja, det gäller ju.
Har du aldrig stått så gitarren på utan att jag kopplar in den framför spegeln?
Nej, det kan man faktiskt ärligt säga att jag inte har gjort. Jag har fan inte gjort några påser, för jag är så jävla fullt upptagen. Och sen så är det så snor så jag vill inte slå in i något heller.
Nej,
det måste sluta. Rätt viktigt att bägge spelar åt samma håll i alla fall när ni ska köra dem.
Ja, det är sant. Det är sant.
Nej, det är coolt. Det är svincoolt, tycker jag. Och Judas är fräna på scen. Det är rörelse och det händer lite grejer.
Det är märkligt att för 2014 tror jag det är Richie Faulkners första album. Eller vad heter den? Angel of Retribution heter han, va?
Ja, det ska jag låta
vara. Ja, Redeemer of Souls tror jag det var sist, men det kom 2008. Men det är nog det första albumet, så KK gasar ju någonstans där. Och jag vet inte vad som, det får jag väl aldrig reda på vad anledningen var, men han är ju riktigt trött på dem.
Ja.
Och nu är Glenn Tipton så dålig, för han har väl Parkinson, va?
Ja.
Ja, så den äran är ju borta där. Men Richie Faulkner gör ett jättebra jobb.
Ja.
Det gör han, absolut.
Jag tycker KK senaste album var riktigt bra.
Ja, visst.
Jag gillar det.
Jag har dem att om två, så du.
Mm.
Jag blev så glad, för jag köpte det igen och så fick jag se båda två på Tradera. För en jättebillig penning.
Se det här.
Så jag ropade ju in dem direkt.
Mm.
Så jag slängde iväg det här albumet jag hade. Jag vet inte om vår kära kollega Östlund fick ett av mig. Och tänkte, och sen när paketet kom in så var paketet inte större än en halv decimeter gånger en halv decimeter. Då har den tjommen lagt ut dem på vinylsida på Tradera. Så jag trodde det var vinyl och inte skrev att det var CD.
Nej!
Ja, så jag fick ju köpa dem igen.
Men vad fan får den göra så till att börja med? Kan du inte skicka tillbaka då?
Ja, vad fan, jag behöll dem. De är inplastade och helt nya. De blir ganska billiga faktiskt. Så är det.
Men ändå. Falsk marknadsföring, det gillar vi inte.
Falsk marknadsföring, det gillar vi det. Nej. I alla fall om vi tjänar pengar på det.
Ja, så om vi gör det.
Ja, om vi gör det. Nu, det är ju som så här att om vi går från legend till legend här, så finns det ju ingen anledning att glömma Ritchie Blackmore.
Nej.
Vad ska vi dra för någonting då tycker du?
Ja, det finns ju, jag gillar ju den här Kill the King, ja. Det är en bra låt.
Kill the King, ja, du tänker på Rainbow.
Ja.
Ja, du tänker med Purple, ja, men vi kör, ja, ja. Vi kör Rainbow då.
Ja, ja.
Ja, vi gör det. We'll be right back.
kanonbra låt. Den här är underbar, den vet du.
Hela album, underbart.
Ja, Long Live Rock and Roll.
Ja.
Coolt omslag, det är lite tecknat med massa basigt hår.
Ja, det är väl den där lilla halvfiguren, den där halvdvärgen som pryder längst fram, va?
Ja, det är det.
Ja, fy fan, vad bra han var.
Ja, visst. Mm.
Men det är ju inte honom vi ska prata om, utan det är ju helt enkelt Ritchie Blackmore. Och jag måste säga en sak. Nu kanske folk skrotar mig, men han får mycket mer utrymme i Rainbow eftersom det är hans eget projekt.
Självklart.
Han spelar mycket, mycket fräckare i Rainbow än vad han gör i Deep Purple, tycker jag.
Ja, det kom ju... Men är det Difficult to Cure någon, eller är det... Spotlight Kid har han väl, han lägger väl in lite Beethoven eller några såna här slinger på några låtar.
Ja, men sant, men det gör han ju inte. Det roligaste är ju att sitta och lyssna på när han berättar till exempel om Deep Purple. Well, Smoke on the Water is an operation of Beethoven's fifth. Mm. If you play it backwards and you put in this tone and that it will be Smoke on the Water. So you mean that you have stolen Smoke on the Water from Beethoven? Yes, so I owe him a lot of money.
Det är bra, vet du.
Interpretation. Så, ja, fy fan vad föräldrar. Och det är fler låtar som han sitter och spelar upp. Gamla soul-låtar och grejer.
Ja. Som, fantastiskt.
Ja, men som sagt, då, Long Live Rock and Roll, det här albumet är ju oslagbart. 78 kom det.
Ja, är det fantastiskt.
Och det som är helt fantastiskt med det albumet, med Martin Birch är det ju som har varit producenten, och han har nog gjort så inåt helsike mycket. Honom ser ni från allt från Wishbone Ash, Blue Oyster Cult, då Black Sabbath, Maiden var han ju med, vet du. Fleetwood Mac, ja. Allt som fanns har han producerat.
Så och det. Gjort ett bra...
Sista album, vet du vilket sista album är han producerat? Nej. Fear of the Dark med mig, 92. Jajamensan, så han var med.
Oh. Ja, det är också en karriär.
Jajamensan.
Jag blir alltid så jävla imponerad när jag hör eller läser om band, och så har de gjort ett album, och så säger de, och sen när det var färdigproducerat, att det kunde bli så bra. Ja, innan fördjupa sig lite i musik, så här trodde jag ju att det var de som, alltså att det var bandet som bestämde, men det kan gå från ett håll till ett helt annat.
Ja, oftast skiter det ju sig om musikerna vad bestämmer, för de har ju inte försäljningstekniken, de vet ju inte vad som säljer.
Jag skulle ju nog ha svårt för det där. Fan, vi ska inte in och pilla i våra grejer, det ska vara så här.
Ja, visst, men det är ju även en känsla att lägga låtar rätt på ett album.
Helt klart, helt klart.
Det... Men som sagt, vår kära Blackmore, han fyller faktiskt 80 år nästa år.
Ja, sjukt.
Ja. Så han är ju engelsmans skriker om att nu springer han ut i äppelknöcka byxor och såna gamla 1600-tals hattar.
Ja, precis.
Spelar Dowland eller vad det kallas.
Ja, och jag vet inte
Western vad... Weston Supermare Somerset i alla fall är han född i. Mm. Där är han ifrån, som sagt.
Jag vet inte vad mycket mer live ifrån honom än får heller när han börjar komma upp i den åldern. För dels har han varit en liten trumpen herre genom åren. Ja, så att, det ska nog vara på hans villkor, men...
Ja, det är klart det ska vara. Men som sagt, det här oklanderligt vad stor inverkan han har haft på rocken.
Mm.
Hårdrocken.
Absolut.
Det är ju många, många, många som tycker att Ritchie Blackmore är den största. Det är som när vi hade med oss Jimmy Östlund härifrån. Mm. Gitarristen är ju en supergitarrist.
Ja.
Och han sa att frågan alltid, det måste vara svårt att spela Jimi Hendrix. Det är ju egentligen ingenting emot det är Ritchie Blackmore som är svårt.
Ja.
För han är så oförutsägbar i gitarrspelet och så sloppy och skitig samtidigt som att det är finess i
gitarr. Ja, det är otroligt.
Och det ser han ju livespelningar när han står ibland och han drar den näven över greppbräda och...
Ofattbart.
Ja, visst.
Det är liksom, det är en förlängning av kroppen, den här gitarren. Ja, det märks när det är så.
Och en sån twang han har i den stratan.
Ja.
Jag tror aldrig jag har sett det med någonting annat än strata.
Nej, jag tror inte det. Nej.
Så det är...
Och just det är lite karaktäristiskt högt upp med gitarren. Det är inget hängandes ner på låret och gnuggigt. Det
finns en tes som de kallar den svenske Ritchie Blackmore som har gitarren så. Det är Tony Borg.
Oho,
i Alien. Han hade ju ett band som hette nu ska vi se så jag inte ljuger, var det White Purple det hette? Ja, det gjorde den, White Purple. På 90-talet så har vi lyssnat på dem på Stadshotellet här i år.
Det var jag med. Ja, ja, jävlar vad bra det var.
Ja, men visst. Han gör jättebra ifrån sig när det är Deep Purple-grejer.
Otroligt, det kommer jag aldrig att glömma. Jag var helt lyrisk.
Ja, jag har haft ynnesten att spela blues med honom under 2-3 år. Vi lirade ihop. Så jag var på Osen och vi gjorde några demos har vi gjort nu. Vi ser om det kanske kan bli någonting utav det.
Vad kul.
Ja, det är faktiskt roligt. Det är en väldigt, väldigt ödmjuk och trevlig person.
Vad roligt.
Ja, så han är ju jävligt duktig alltså. Det kommer den inte ifrån.
Vem vet. Han kanske skulle vara med och snacka lite gitarrer och
ja, skalor. Vi vet aldrig. Får vi lite önskningar så vi kan ta oss en tur upp till Stockholm. Ja, vi har redan varit där en gång så.
Jag
skulle kunna... jätterolig den vägen. Särskilt hemvägen, den var rolig. Det var byggstopp överallt.
Fy fan.
Ja, de vallade ut den, sen var ute på en grisåker och det där sista, vad trött jag var.
Jag tittade på sträckan vi åkte så var vi i Stockholm 2 gånger den dagen. Fy fan.
Ja, herre vi skapade. Ja. Men du, Kill the King från A Long Live Rock and Roll i alla fall. Och vi snackade ju lite om Randy Rhoads förut.
Mm.
Ja. Och det roliga är att vi knyter ihop säcken här för att på detta album med Long Live Rock and Roll så tror jag faktiskt vi ser så jag inte ljuger, Bob Daisley är med på bas. Och Bob Daisley är ju egentligen han som såg till så att Ozzy Osbournes karriär sköt i höjden.
Mm.
Han och Lee Kerslake som var trummisen i Uriah Heep var ju med på första albumet med Ozzy Osbourne. Och det är faktiskt det vi ska lyssna på nu. Så vi tar och lyssnar på Ozzy Osbournes debutalbum här. Och vi lyssnar på Steal Away, The Night kommer här.
Die!
Ja, där hade vi Ozzy.
Pratar du så dricker jag gjort.
Ja, jag kan göra det. Steal Away sa vi att låten heter jag, från Blizzard of Oz var det väl albumet, ja.
Ja.
Och Randy Rhoads här som gitarrist.
Ja.
Också en grym... han var bra ung när han gick med i Ozzy, va, eller?
Ja.
Han var inte kanske...
Tidig 20-årsåldern, han gick ju bort när han var 25, va?
Ja. Helt otroligt.
Ja. Före det hade han ju varit med i Quiet Riot.
Just det.
Två album som jag pratade om tidigare i Metalldetektorn faktiskt.
Ja.
För det är ju Metalldetektorn ni lyssnar på. Radio 45.
Oh man.
Så är det. Jo...
Vad många Ozzy-album han var med på? Och...
Det var bara två där, vet du.
Ja, det var det, ja.
Ja,
just det.
Det var den och så Diary of a Madman.
Of a Madman, 81. Ja. Det stämmer det.
Sen så blev det ett stopp där. Och efter den så kom ju Bark at the Moon, om jag inte minns mig fel.
Ja.
Och då hade de ju fått med Jake Lee, som för övrigt blev sköten här för inte så länge sedan.
Ja, det stämmer. Han var ute med hund.
Ja, fast han har ju överlevt, som tur är.
Ja.
För det var ju en helvetisk gitarrist Jake Lee också.
Ja,
det är ju som så här att Ozzy Osbourne har ju haft väldigt mycket bra gitarrister. Och det måste jag säga att det behövs. För de gitarrrifferna och grejerna som är i låtarna, de är inte lätta att plåga sig igenom.
Nej, nej, nej. Randy, hade han någon signaturgitarr som du vet, eller?
Ja, han spelar oftast på Flying Wing, en speciell Jackson och okay. Någon sån här grejer, så han har ju någon som de kallar för Randy då.
Ja.
Och det var ju den här, det är ju ingen äkta Flying Wing, men det är ju den här, de här Jackson.
Ja, precis.
Ja, jag kommer inte ihåg vad det heter i det där. Och så spelar han på Les Paul.
Les Paul, ja. Ja, det har jag sett.
Ja, han har gjort.
Det är jävla snygg gitarr.
Det, ja, absolut. Det är väl de vackraste egentligen om man ska... Hårdrott.
Ja, näst vackraste i alla fall. Efter
Explorer.
Fantastiskt.
Det är bara för att du dricker den här dåliga brännvinen. Du ska ha Explorer.
Det tar öga för mig. Ja. Jag får dricka lite till.
Ja, gör det. Jag ska ta en slurk jag.
Ja, nej, det är härligt.
Oj, nu då. La jag en rup.
Ja, det ska jag göra det.
Så det är så. Vet du att Ozzy Osbourne, har du sett den här Trick or Treat? Den som heter Tysta blodiga natt. Nej, han hette nog Trick or Treat på svenska med, va? 86 så var det ju en skräckfilm med han och Gene Simmons.
Oh,
de var mindre biroller naturligtvis, och det är så dåligt.
Ja.
Det är så fruktansvärt.
Det är så jävla gött när det går upp för dem att de inte kan allt.
Ja, nej, nej, nej. Och jag vet, jag tror Ozzy spelar någon bartender eller någon barpub.
Ja, vart fan skulle det ha när de inte i baren?
Ja, så är det i alla fall.
Det stod i kontraktet,
ja. Ja, det gjorde väl det.
Ja.
Så det, men... ledsamt, väldigt ledsamt med Randy Rhoads gå bort så tidigt när han har så mycket och...
Mm. Han kan ju inte... Alltså, en funderar ju på vart han hade tagit vägen och vad som hade blivit utav det.
Ja.
Han är det,
så är det ju, vet du.
Ja.
Så där, men... du spelar ju själv gitarr, så du vet ju vad bekymmersamt det är det här med att... Och spela, vad det här med att febbla med fingrar på en gitarrhals.
Ja.
Tänk, och kom ihåg alla de här jävla skalor och dreten de håller på med.
Ja, men det är ju timmar och alltså det... Ja, ska det bli något så ska jag ju börja när jag är liten och ung och har tid. Jag menar, vad fan, är ni inte utrustad? Det är nej, kroppsligt nej, för att klara av det nu, det märker jag.
Men jag säger, köper du en Polka.vi, då kommer du att klara spelet, för det är precis så han heter.
Polka.vi,
och det är customiserad utav Carl Sandoval 74, en Les Paul 74, en custom 74 är det.
Mm.
Så ja, fantastisk gitarrer.
Ja.
Så är det. Hörru du,
ja.
Vi pratar ju på att vi ska ta med lite gitarrduos också. Jag vet inte hur den ska se på detta riktigt. Är det en gitarrduo detta? Det är det ju egentligen inte. Utan vi ska stup inte av stor nu. Vi ska spela ett band som du vurmer för. Vilket band är det vi ska spela, tycker du?
Ja, jag tror att det är Metallica.
Ja, vi får göra det då. Vi tar Metallica så kommer ni inte att höra mig prata någonting efter detta. Här har vi i alla fall Moth in Flame.
Ja, där hade vi Moth Into Flame med Metallica från Hardwired to Self-Destruct, tror jag albumet heter.
Jo, det ska det väl vara.
Och det här var ju, det här tycker jag är där de kom tillbaks på riktigt. Det här är skitbra, det här albumet. Mm. Halo on Fire till exempel, en låt som jag bara tyvärr älskar. Så att, och där är också gitarra fantastiskt bra. Där tycker jag, om jag ska prata på duo, där jobbar de bra ihop. Där James kör rifferna bakom och Kirk Hammett spelar fina harmonier.
Han står där i sin sockerplast.
Ja, jag
och målade naglar och ser lite gullig ut.
Och lite plåster och grejer. Ja, nej, men
fick jag inte kompisar istället?
Snälla, vi åker i samma buss. Nej, jag har ju sagt det så jävla många gånger så jag blev tröttsam, men James Hetfield är ju definitivt min största inspirationskälla, kan jag ju inte säga eftersom det är så långt ifrån.
Men inspirationskälla måste det ju vara. Ja, du måste ju få inspiration oavsett om du inte kan spela som också.
Jag kollar den på klipp, alltså hur han riffer, och de säger ju att han kör nästan enbart downstrokes. Jag tror inte att det är det, men jävlar vad fort det går. Och han håller rytmen, han har fan en inbyggd metronom i sig, för han håller, de har ju mätt en liksom mot studioinspelning och mot live, det viker inte en tum.
Ja, men det finns ju vissa smala där.
Ja, så, och det, här snackar vi ju också riff, han är ju en riffmästare utan dess like skulle jag vilja säga. Han spelar väl inte jättemånga solon, James Hetfield, det är ju Kirk som spelar mycket utav det där.
Ja, det är det ju.
Och det pratar väl mycket att han ligger i samma penta ungefär hela tiden och så drar han lite wah-wah-pedal på det, så är det hans grej.
Det finns ju en klipp där, vet du, när de spelar in den här lugna låten,
ja.
Vad heter han där?
Och Nothing Has Matters.
Nothing Has Matters, och det, han spelar ju bara så han lägger sig på rygg och skriker det sista gör han.
Ja.
Så publiken skrattar ju så jag får dö. Men det var ju tydligen inte han som spelade in det på skiva, va?
Nej, var det Bob Rock eller något? Eller vad
vet
menar du?
Inte. Nej, jag
han
tror
var ju
inte.
Med. Det var, han var med och la bas. Han, det var ju på svarta album givetvis. Mm. Väl, ja.
Black Album.
Ja, det var det nog. Mm. Ja, nej, men ja, jag gillar Metallica. De har haft lite mellan...
ups and downs kan man säga.
Ja, det kan jag säga. Men med den här Hardwired to Self-Destruct tycker jag, där hämtar upp ett... Så den är fan med högt upp för mig den.
För mig börjar de att pika på Kill 'Em All, och så går de ännu högre på Ride the Lightning. Och efter Ride the Lightning kommer Master of Puppets, så ligger de lika högt. Sen kommer Justice for All, då går de ner lite.
Var det lite skitigt eller dåligt ljud på Justice for All? Eller är det någon som de säger blir så jävla tunt, du hör ju inte basen ens.
Ja, det kanske är så. Ja, men sen Enter Sandman och Black Album, det är ju totalt bottom-up.
Ja, jag tycker ju inte det. Och jag är ju...
Dravel.
Ja, men jag tycker ju också att det finns otroligt mycket bra
Dravel,
på Load och Reload.
Dravel.
Nej!
Det var Dravel.
Bara för att det är en massa blues-släpig dret i låterna.
Du, frågar Cliff Burton vad han lyssnar på.
Ja.
CC Top.
Ja.
Nu skiter vi Metallica.
jag får ändå tacka för att du inte klöpte mig rakt i pratet som du gjorde med mamma under att börja.
Har jag aldrig gjort. Nej, men det är ju som säger, det är ju ett helvetes bra band. Det kommer den aldrig ifrån. Och jag önskar dem all framgång, för att de har ju faktiskt... De är ju så viktiga för sin genre.
Mm.
De har varit något fruktansvärt viktiga.
Ja.
Och James Hetfield har varit otroligt viktig för andra unga människor som har kommit upp.
Oh, ja.
Det är just därför vi har med dem. För det är ju den impacten de har släppt.
Ja.
De har alltså släppt en impact som är helt makalös.
Ja.
Som sagt. Men gitarrduo, det kan vi ju kalla det naturligtvis. Jajamän. För de är lika framstående båda två.
Och det är de.
Så är det. Du, har du hört talas om Vinnie Moore?
Nej, det måste jag säga är lite intressant. Det är en ny...
Ja, han är inte jättegammal. Han är faktiskt född 64, så han har blivit 60 år.
Det är nästan jämngammal han, ja.
Ja, men en sån här multiinstrumentalist när det gäller stränginstrument. Han spelar väldigt mycket. Han har kört solo, har han väl gjort... Född i Delaware, naturligtvis. I Newcastle i Delaware, alltså inte Newcastle i England.
Nej.
Men det är en sån här... dundergitarrist, och han första skiva Mind's Eye kom 86, och han låg på Shrapnel som var etiketten.
Aha.
Och de spottade ut sån här hårdrocksalbum i USA, gjorde de. Så jag har en del av hans riktigt tidiga album fram tills fasen blir det 86-88 kom de två första, sen tog han 91 tror jag är sista. Meltdown eller någonting heter den. Och den har jag faktiskt på LP. Sen tror jag bara han producerar CD-skivor fram tills det börjar.
Men nu får du hjälpa mig lite eftersom inte jag vet. Sjunger han eller är det instrumentalt? Eller har
han kör mycket band? Instrumentalt.
Okej, men det... Vad fan orkar du lyssna på bara instrumentala låtar? Då?
Ja, det går att göra. Det går att göra. Men det är värre att lyssna på ett live.
Ja.
Han var till exempel, Vinnie Moore spelade ju på turnén med Alice Cooper på Hey Stupid till exempel 91. Så, men sen har han har varit mycket det här att han har släppt videos och grejer för instruktion har han gjort. Som internet ligger han ju mycket på, vet du.
Det kan jag tänka mig. Mm.
Och då har fler Shrapnel Records, de letar ju verkligen upp de här. Tony McElpine var ju en annan till exempel, en sån här supergitarrist, en svart kille som är jätteduktig. Han är född 60, så han är några år äldre än honom, men han har ju varit med på mycket också, va. Så det är också en amerikanare.
Ja.
De amerikanska gitarristerna blev mer... Det blev mer toner.
Mm.
De spelade fortare. Det var inte alls de engelska, för de låg kvar mycket i bluesen. Det gjorde inte amerikanerna, de körde på.
Så skapade sitt eget igen då?
Ja, i stort sett.
Inte vara med på.
I stort sett. Men som sagt, Vinnie Moore är en fasansfullt bra gitarrist med många andra. Vi ska ta och lyssna lite på honom så får vi se vad du tycker sen.
Det blir intressant.
Ja. We'll be right back. hade vi ju då Vinnie Moore med debutalbumet Mind's Eye. Och det är ju Shrapnel Records 1986 detta som sagt var. Och det, han spelar ju så där ryker alltså.
Ja.
Det finns lite mycket mer att säga om det.
Han började när han var 12 år så det, ja, det, ja, då hinner spela, med lära sig lite.
Spelar nästan professionellt tidigt.
Ja, precis.
Det är ju en sån där musiker som har varit med mycket som kanske inte har blivit krediterad. Varit med och lite hired gun som de kallar det. Ja. Det är samma sak med Brad Gillis, Night Rangers supergitarrist som fick hoppa in när Randy Rhoads hade ströket med.
Fan.
Och det är ju också en sån här gitarrist som är från helvetet, va?
Mm.
Eller vad jag ska säga. Hårdrock, det binder ju knyter ju mer till helvetet än, ja, till himlen.
Ja, men.
Ja. Och, men ja, det har inte gått så där. Visst, Night Ranger har ju varit stor i USA. Alltså man, han blir utbytt, ja, i Ossie för att han funkar väl förmodligen inte då de här grejerna. Så jag måste ha lite flyt också. Han kanske inte knarkar så mycket, det är väl det som är grejen.
Ja, det kanske är så. Flyt och ha lite karaktär och karisma. Och ja, du får sticka ut som du säger.
Visst är det så.
Det behövs nog lite draghjälp här och var.
Ja. Men du, ska vi dra på lite Texas, ett Texas-band här med lite attityd?
Det gör vi.
På svenska heter bandet Panther. Vi ska lyssna lite på Pantera.
Yeah.
Ja, det är väl ingenting att diskutera detta.
Nej.
Cowboys from Hell säger jag bara. Mm. Jäklar vad tung är det, vet du. Och det är ju faktiskt albumet Cowboys from Hell också. Jag är ju väldigt förtjust i just Pantera. 1990 kom denna och jag måste säga att min period med Pantera, det är från 90 till 94. Cowboys from Hell, Vulgar Display of Power och Far Beyond Driving, det är de tre tyngsta albumen tycker jag.
Mm.
Men nu håller de på att laborera lite. Jag vet att Pantera har ju spelat med Zakk Wylde, Ozzys gamle trummis.
Ja.
Och där har vi också en väldigt, väldigt, väldigt trummis. Det är ju gitarrist, ursäkta mig. Jag satt och tänkt på Vinnie Paul i Pantera, för det är det som är trummisen.
Mm.
Men han är, både Vinnie Paul och Dimebag Darrell är ju borta. Dimebag Darrell blir ju sköten.
Ja, visst.
På en konsert. Med antal skott.
Fan, sjukt.
Ja, det är fantastiskt med USA. Barry håller på vapenlagra. För det måste ju kunna försvara sig.
Ja, eller hur? Precis.
Så det hade inte hjälpt om han hade haft ett maskingevär på ryggen, så hade han dött ändå.
Ja, 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 ja.
Att de inte får in detta i huvudet. Att mindre vapen leder till mindre skjutningar. Det behöver den inte vara en idiot för att räkna ut.
Nej. Nej, det är ju helt sjukt. Det ser ju fan.
Mamma, vi skiter i politiken. Det är Trump som har vunnit och det får vi hoppas att det blir bra. Pantera, ett magiskt band. Jag tror de är från Texas, om jag inte är helt fel ute. Det kanske du har koll på.
Ja, då, men ja, det kan
Arlington, stämma. Texas. Jo, jag vet att det är så. Ja. Jag bara kollar dina kunskaper och de ligger ganska bra till. Det är ju som säger Pantera i lag med andra stora band inom thrash-metallen. Det är ju Megadeth och Slayer och Metallica som jag spelade nyss. Och
Anthrax.
Anthrax, ja. Naturligtvis. Också ett band som var tidiga.
Hade de inte lite glam-metal i början?
Jo,
hade det. Pantera,
ja. Jo, men sant, det hade det.
Mm.
Precis, bra du nämnde det. Det hade det. Metal Magic, 83. Projects in the Jungle kom år efter, 84. Och där såg de ut som Poison.
Ja, och tog man ingen brörfart kanske heller.
Nej, nej, nej. Men det var skitigt och så. Men som sagt, det har varit några musiker med här också. Men som sagt, nu ser det ut som så att på trumma har vi Charlie Benante för 2 år sedan, tror jag. Zakk Wylde har också hängt med där sedan 2 år tillbaka. Så det är de två. Rex Brown är ju basisten och Phil Anselmo är ju sång då. Mm. Han har ju hängt med från 86 till 2003. Så gjorde han ju avhoppet där.
Ja.
Förresten, sista som de spelar är ju Reinventing the Steel. Så den kom ju 2000, någon gång tidigt 2000, om det inte är så nära som 2000 prick till och med.
Ja.
Den har jag faktiskt inte. Den sista jag hade, The Great Sun Trend Kill. Och jag har dem på originalpressning.
Mm. Men letar du efter den andra, eller nej, har du släppt det?
Nej, jag har släppt det.
Ja.
Jag kan inte hålla på och leta. Det går inte, det blir för dyrt.
Ja, det tror fan.
Jag har lagt ner det där. Heter jag något som jag verkligen vill ha, då kan jag köpa det, men inte för 1015, 2000. Det finns inte en chans.
Nej.
Så är det.
Han körde väl ganska någon signaturgitarr i alla fall, va?
Dimebag. Ja. Ja, han hade ju den där som jag inte kommer ihåg namnet på, men han var ju stygg som stryk.
Ja, precis.
Var det en BC Rich, vad var det?
Jag vet inte fan, men jag ser nu framför mig. Och sen den där klyka fram i den stämskruvor. Vad är det här, vet du?
Ja, det stämmer.
Jag tycker inte det är snyggt. Men, coolt när de kör samma lite så.
Ja, absolut.
Mm.
Du, ska vi gå tillbaka på gitarrduo?
Det gör vi.
Då lyssnar vi på något där, får vi se om vi kan bena ut vad det är. hade vi ju naturligtvis albumet Somewhere in Time med Iron Maiden.
Ja.
Och det här är ju under deras storhetstid. Det här tar riktigt, riktigt fart. Det är första albumet efter den här hemska, stora jävla World Slavery Tour.
Mm.
Somewhere in Time kom ju 86. Så här har vi ju då Adrian Smith och Dave Murray som är gitarrduon. Och jag vet inte, för min del är nog fan med detta fräckast.
Ja, det är jävligt bra.
Ja.
Det är definitivt det är, ja, men lite...
Var det du som irriterade på att den inte hörde vem utav dem det var som spelade solarna?
Nej, nej, nej.
Eller kanske var Anders den när vi hoppade, han pratade på det.
Ja,
men det stämmer nog det.
Mm.
Ja, det är ju svårt, för en ser ju inte vilka solon de är krediterade för om man inte spanar på live-upptag och sådana här grejer.
Ja, precis.
De spelar ganska lika faktiskt.
Ja, det gör de. Och, ja, den här, det här albumet älskar jag när det kom. Ja. Fan, jag gillar det.
Déjà vu också, ja, det är ju när en har en upplevelse i situationen, känner att den har varit med om förut.
Ja.
Det har hänt några gånger det där du.
Har du?
Ja.
Det gör det.
Den ligger på morgonen sådär med en cigarett i mungipa och med en pilsner. Det är lite bakrus. Fan, känns man har gjort detta förut. Nej, jag röker ju inte, så det här var ju bara en metafor för att det skulle vara bakfull.
Varje gång, varje morgon när du kommer ner till jobbet får du en sån. Vad fan, ja, det har varit för?
Ja, sen, det var en déjà vu när jag sätter sig på morgonen och ska till jobbet.
Ja. Ja, men det är lurigt det där, för det är faktiskt något som... Om man har drömt det eller om man har levt det tidigare liv eller vad det är. Men vissa sådana grejer kommer ju.
Visst är det så. Hej på dig.
Hej på dig.
Nu får du presentera vad det är du lyssnar på.
Ja, men det är ju Somewhere in Time.
Nej, jag tänkte på vilket radioprogram jag...
Alltså, ja, det är ju Radio 45.
Mm.
Och Metalldetektorn.
Ja, just.
Amen.
Jag heter Claes Kilberg.
Och jag heter Ulf Eriksson.
Och vispad grädde, det kan en ha på allt.
Precis.
Precis. Jag måste säga att jag får hoppas att Niklas Andersson ifrån Säffle här nu, Anne Lund, lyssnade förra gången. För då var det väl faktiskt med en AC/DC-låt, var det inte?
Ja, det var det.
Oh, för mig det. På If You Want Blood, You Got It med Bon Scott.
Alla AC/DC-låtar tillägnade honom för att han kände igen dig.
Jajamensan. Ja, men det är klart. Ja, det ska han ha kredit för.
Det ska han ha kredit för.
Ja.
Kan ni tänka på att ni går fram till Claes och ber autograf och så, då får ni låta spela det i era
nära. Det var ju som våran kära medarbetare Bente sa, och trodde det var du hade sett när det var en sån här... vad var det? Någon sån här serviceboende som hade varit ute med sin...
Precis.
Ja.
Ja. Nej, det var en som bovlade. Han hamnade i ränna hela tiden. Jag tänkte, det måste vara Ulf där.
Åh, vad lik Ulf.
Ja, precis.
Och var på Skansen, tror jag.
Mm.
Där våra kusiner bor. Jag är emot det där och låser in djur.
Alltså?
Ja, men vad fan? Betalar pengar för att gå och titta på en apa. Går den ner här en fredag på stan... Då ser en apor överallt. Alltså, det är ju fulla som grisar ibland. Ja. Det är precis som schimpanser då, vet du.
De
är fulla. Ja, de. Ja, men jag har faktiskt inte varit på stan på så länge.
Inte
så.
På länge, nej. Men,
det är nog så i varenda hörlar att det finns lite såna folk som... De är trötta på jobbet. Va? Och så en fredag är ju bästa dagen att slappna av.
Ja.
Och så är det väldigt lätt att ramla över den där sista drinken.
Jag ska ärligt erkänna att jag har... bekräfta mitt släkte med schimpanser en och annan fredag lördag.
Ja, gud vad nära schimpanser vi är då när du är lite för fulla. Det är konstigt det där. Ja, har du Maiden? Har du något speciellt? Har Maiden en speciell plats i ditt hjärta?
Ja, men det har de. Jag har lyssnat mycket på dem i början. Eller i början, men du vet 80-talet och runt där. Och så fram till Somewhere in Time och så. Sen blir det väl... Ja, framöver där någon gång så blir det barn och lite sådär. Så tappar jag lite musiken och så... Sen kom det tillbaka. Som jag sagt tidigare, de här Dance of Death och A Matter of Life and Death. Mm. Och då... Ja, jag lyssnar söndert. Jag älskar det.
Nej.
Nej, du säger det. Men det är... Fy fan vad bra det var.
Nej. lite...
Och det är de tvistar i läget.
Jo, det är klart att det finns bra grejer där med. Men jag är så jävla tråkig. Jag är den där. Men det har nog mycket att göra med det här med känslan när det var. Men, en har ju sån anknytning. Jag vet ju när jag köpte varenda album. Jag hade varenda maxi-singel, jag hade varenda singel, jag hade varenda bildsingel, jag hade rubbet. Och jag kunde tala om precis. Jag kan tala om för dig än idag vart jag köpte dem och i vilken affär.
Ja, då är det brutalt bra minne.
Jo, men det, för mig, den är väldigt... Du vet, det var ju nästan... En fick ju träna kortdistanslöpning, vet du, när jag var nere i Göteborg när jag skulle till en skivaffär.
Ja.
För då var vi tre grabbar och så när vi närmade oss en affär så började alltid tempot att öka.
Ajamän.
Och till slut så sprang vi in genom dörren för att komma först. I den här jävla Maidenbacken, va? Så det, ja.
Men du måste ju vara ett true fan och hänga med dem liksom. Du får inte släppa dem bara för att du inte orkar gå och köpa skivor. Du beställer sig och kommer hem till dörren. Jag vet precis vilken stor har satt in när posten kom.
Datanummer ringde jag.
Ja.
Du, Adrian Smith och Dave Murray, all ära. De har inspirerat många och de gör fortfarande.
Mm.
De är gigantiska inom sin genre. Summer in Time var för övrigt första albumet med Maiden där de hade sequencer och synt och såna grejer. Så. Det låter ju lite annorlunda ifrån Powerslave.
Ja,
ganska
det
mycket faktiskt.
Det.
Men vilket låtmaterial.
Dave Murray, var inte han? Är han också en stadig strata-spelare?
Nej, ja, ESP och Jackson och de här spelar om, men han spelar nog strata också, det vill jag nog påstå.
Det var för mig att han har någon sunburst någon gång på
en bild. Men det har han nog, sir. Så det, men det är inte värre än att en kan ångra sig.
Så kan du. Ja, precis.
Du, vi ska spela en låt som heter Namaste. Vet du vad namaste betyder?
Ja, vad fan, det vet jag ju egentligen. Ja, namaste, ja, hej då, eller
du får googla på det här nu, för nu ska vi lyssna på låten.
Okej, då. Ja. Här hade vi Devin Townsend och Namaste. Lite oklart det vad det betyder, men det är en typ av hälsningsfras, va? Det är också en hälsningsfras.
Det är som säger att... Vänta, lite ska vi se.
Vi passar på.
Hej, hej. Namaste. På japanska betyder det att man bugar sig.
Så där du.
Man är undervördig.
Ja.
Men i Indien och andra länder tydligen så är det en vanlig hälsningsfras. Mm. Man säger namaste.
Ja, någonting ja, fick man tro att det var thailand.
Ciao, Italien. Va? Ja. Ciao, come stai, betyder det. Och så det lärde jag mig. Jag sa alltid när jag kom in och, till en restaurang eller någonting. Ciao, come stai, sa jag. Och då började de prata som helvete. Stopp, stopp, no capito, fick jag säga. Jag fattar ju inte ett ord, vet du. Det gapskratta.
Ja, nej, men Devin Townsend där, jag tycker faktiskt att det är bra. Han har gjort mycket bra.
Ja, det är en väldigt välspelad gitarrist. Han är väldigt, väldigt flink.
Ja, jag tycker han sjunger bra också faktiskt. Och rätt kul att se live. Det är full fart, om jag säger så.
Det är roligt att han har kollaborerat med Steve Vai.
Ja, det har han gjort.
93, Sex and Religion finns det ett album. Mm. Och det är ju som så här att Steve Vai har ju kompgitarrist med sig.
Mm.
Har han. Så det, han har ju spelat i förmodligen i bandet hans där. Men själv har han ju då Devin Townsend Project och band bla 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 bla.
Precis. Jag har sett en live en gång på Sweden Rock och sen har jag även kollat lite klipp och lite konserter som finns på webben.
Okay.
Och jag tycker det är coolt. Ja, och även min första gitarrlärare, en kille, det var hans idol detta. Så då kollade jag upp lite också. Han är ju jävligt tekniskt duktig.
Ja, då, men
och,
det är klart.
Jag gillar coola låtar, helt enkelt.
Grejen med detta är att han är född 72, så han är ganska ung i gamet.
Ja, det är han.
Han är 52 bast, om man kan säga så.
Ja, men det kan han ju.
Så det var lite kul att vi har tillväxt.
Att det fyller på, ja.
Ja, visst det är det så.
Det ska vi bejaka.
Ja. Så det är så. Nej, men Townsend. Det finns ju fler som heter Townsend.
Mm.
The Who till exempel.
Stämmer.
Gitarristen i The Who. Men det är ju inte hårdrock så det behöver vi inte gå in på här.
Nej, men det är rätt bra.
Mm. Det är det. Ja. Jävligt bra faktiskt.
Who's next?
Who's next? Precis, precis.
Vad kör vi nu tycker du då?
Ja, vad, har vi något på... Du, vi pratar ju på... Det här är ju, det är ju så jävla sorgligt egentligen det som hände Jason Becker alltså. När han är på väg och får det här efterlängtade superjobbet då går han och blir sjuk.
Mm.
Om det var i någon speciell muskelsjukdom så han blir ju liggandes läkare av dieten. Han har max ett halvår kvar att leva. Nu snackar vi 80-talet och han lever än idag.
Ja, helt otroligt.
Och han hade ett band som heter Cacophony. Och kakafoni, kakafoni, det är ju en massa jävla ljud, oväsen. I lag med Marty Friedman som var gitarristen i Megadeth. Som också är en sån här helvetisk gitarrist. Mm. Och de här två, de var ju hur stora som helst i Japan.
Oh,
Marty Friedman har ju en japansk fru. Och spelade bara såna här jävla conventions och grejer. Så de här två stod och spelade såna här supersol och spelade jojo samtidigt. Och kicka fotboll på scenen. Och japanerna var ju totalt maniske. Och det ledde fram till då, det här med Cacophony i det här bandet. Och ja, en får tycka vad en vill om det, helt klart. Men vi ska i alla fall lyssna på det så ni får en liten inblick i hur det låter de här två dörrar drog igenom. Och jag kan säga att jag inte tagit den värsta låten. Utan lite örongodis. Här alltså Cacophony med Marty Friedman och Jason Eli Becker.
Håll i hatten.
Håll i hatten, ja. Kanske håll i fler grejer.
Ja, precis.
I'm not afraid to
Där hade vi ju helt enkelt kakafoni.
Ja.
En kakafoni som det heter på svenska.
Det strängbändande.
Ja, fan. Det finns alltså en dokumentär som heter The Tragic Story of Jason Becker. Gitarrvirtuos. Jag vet inte vart den kan ligga idag, men den kan titta lite på YouTube, tror jag. Och den där är värd att titta på. Det trodde jag han skulle somna in ganska fort, men det gjorde han ju inte. Det som var det hemska var ju att det tog talet, det tog rörelsen och allting på, men öga fungerar.
Ja.
Så pappan tog fram något sätt att kommunicera med en, där han kommunicerar med en plexiglasskiva och rita upp ett program som ett tangentbord. Man säger att jag stod bakom där och kommunicera.
Fan, vet
och han
man, du har blinkar. Sett något ja, om detta. Ja.
Han blinkar med öga i ordan och han skriver ju musik än idag.
Det är helt ofattbart.
Så Eddie Van Halen var ju hemma hos hon, vet du, och spelade gitarr och såna grejer för honom. Alla gitarrister går ju dit, för han är ju som en relik, den här ja. Killen, vet du. Han var född, eller är född 69, så han är inte mer än 55 år. Och kroppen är ju stark, så han kan ju leva i 30 år till utan problem, vet du.
Helt otroligt.
Det, ja, det är en ledsam historia. Men det vi lyssnade på var ju som sagt var bandet Cacophony. Och det driver grejer. De vet hur den spelar, alltså. Soloplatta, första Perpetual Burn från 1988. Den har jag. Det är den enda jag har. Sen kommer Perspective 96, och då är han ju sjuk.
Ah, okay.
Ja. Så enda solon han släppte var Perpetual Burn, var det. Och sen kom ju Cacophony med två album 87-88, Speed Metal Symphony och Go Off. Och det vi lyssnade på här var ju Go Off och låten Stranger. Så ja, och sen var han med på A Little Ain't Enough, får vi ju inte förglömma.
Just det, med
David Lee Roth.
Ja, just det.
Det var ju där de upptäckte det.
Ah, ja.
Det sticker lite i sida på mig benet. Ja, men det är någon nischas nerv. Jag har en läkare, så vi skulle gå dit. 3 månader senare så satt han i stort sett i rullstol. Så snabbt gick det.
Usch. Vi tar ingen skål på det.
Nej, det gör vi inte. Men jag drack lite i alla fall. Men sen har du Marty Friedman också då, som är värd att nämnas. Spelar ju på Rust in Peace bland annat med Megadeth, som är mitt all time favoritalbum när det kommer till thrash. Om vi ska räkna bort de 3 första Metallica naturligtvis, kan den inte konkurrera med. Men som sagt, hängde med där. Han hängde med i Megadeths sista album, där han gjorde Risk som kom 99. Så han är ju i stort sett med på deras storhetstid från Rust in Peace. De släppte Countdown to Extinction, Euthanasia.
Mm.
Sen dröjde den några år där från Cryptic Writings 97, och sen hoppade han av 99. Och han har ju också en hel hög med soloplattor bakom sig, den här killen. Dragon's Kiss 88 redan. Och sen kom ju 2000 någon gång in i 9-10 någon gång, Tokyo Jukebox. Var det bara ett Japan-inspirerat? Ja. För det är jäkligt fränt faktiskt.
Ja, har du någon av dem då? Nej. Inte utav Tokyo Jukebox eller någonting?
Nej. Ja, det enda jag har med är Dragon's Kiss faktiskt, ja, från 88.
Mm.
Så det får räcka. Det är helt okej att ha en på Megadeth, men ja, en kan inte ha allt, va? Hörde du vad jag sa? En kan inte ha allt.
Nej.
Det var svårt att tro för 15 år sedan. Den köptes som en idiot.
Ja, men var det vispad grädde som går överallt?
Oh, det kan den ha på allt det.
Ja, precis.
Fy fan vad gött. Ja, Metalldetektorn i Radio 45. Jag heter Claes Kilberg.
Jag heter Ulf Eriksson.
Så är det faktiskt. Ja, vi har en trevlig stund här och vi ska ju gå vidare naturligtvis.
Ja.
Är ju som säger att vi har ju inte bara utländska gitarrister, vi har ju faktiskt en som kan räknas som de riktigt stora i Sverige också, om vi bortser från Yngwie Malmsteen.
Mm.
Vem kan det vara då?
Ja, det kan nog nästan bara vara en John Norum.
Ja, naturligtvis. Naturligtvis. Back on the Streets ska vi spela med honom. Så snackar vi lite sen.
Ja.
I know the end is near.
Ja, där hade vi John Norum.
Mm.
Ja, det här kan hon. Back on the Street var låten, va?
Ja, det är från jag tror, är det hans debutalbum detta, tror jag. Total Control. 87.
Ja, men det kan det nog vara, ja.
Första studioalbumet. Ja. Han spelade ju upp hos morsan och farsan när de hade krogen i Arvika. Och de gjorde ju nästan en skandal där uppe, vet du. För det var så högt, alltså, så de brände Vildes Musiks PA, gjorde de.
Vad fan?
Eller ljudanläggningen, ja. Det rök och grejer. Och det var så högt, så när de soundcheckade baskagen, så det var 500-600 meter fågelväg till torget. Det hörde du på torget.
Det är ju helt otroligt.
Ja. Så redskapen i morsans kök vibrerade ur skåpsluckorna. Det var såslevar och grytor och allting. Ja. Nej, det var riktigt fan, och låsen såg ut som de hade väntat upp och ner på.
Åh fan.
Ja, det vill väl ha en liten skandal.
Ja, det kan.
Men det var Another Destination där. Och den kom ju 95.
Aha,
ett väldigt bra album. Det här är också ett jäkligt bra album.
Ja.
Är det. Så.
Jag hade lite hopp om att nu det senaste han släppte. För det var en riktigt bra låt. En otroligt tung låt. Men sen tror jag att det inte höll för min del i alla fall.
Nej.
Resterande. Men det är någon låt, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men han är riktigt jävla bra.
Det som var det tragiska, eller det som är roligt med detta albumet, är ju att Marcel Jacob är med.
Mm.
Som var med i Talisman.
Ja.
Han gick ju bort där 90. Det kan det ha varit 92 eller ännu senare, 90, nej gud, 92, helt fel, 2009 för guds skull. Ja gud, 92 säger jag, det är ju helt fel. Han var med och grundade Talisman.
Mm.
De höll väl på fram tills, jag vet inte vad länge, men han var ju med i Yngwie Malmsteens gäng. Han var väl med i Europe under en period med, tror jag.
Mark Jacobs.
Marcel Jacobs.
Alltså, ja, Marcel, ja precis, ja. Ja, nej, det hoppar runt lite. Ja, vi pratar ju på det också. John, han har ju, han gillar ju inte det kommersiella. Det var ju därför han hoppade av.
Ja, Europe. Ja. Och så går han med i Dockens soloalbum.
Men tror du inte han behövde ha något bara?
Det är klart. Det är klart att det är så.
Jag kan tänka mig det, för men ändå, alltså, det är något speciellt i det där. Det finns ingenting som skriker mer okommersiellt än att hoppa av när det breaker på det sättet.
Nej.
Men det går fan inte. Om du inte har hart i det, så det går inte att stå där och fjanta i en studio och sjunga playback och åma sig om när den vill spela skit i rock.
Ja, just.
På rätt sätt.
Så, och det som Michael Schenker sa, att Randy Rhoads hade sagt till en att skulle du byta gitarrist någon gång, så gitarrist var det Michael Schenker.
Mm.
Han sa till Michael att Ozzy wouldn't have made anyone money with me. No money. Så han har också sådana, han kompromissar ju inte någonting. Nej. Utan han gjorde sin grej. Så det. Men som sagt, det är väl inte så mycket att snacka om John Norum. Alla känner ju till honom, men betydelse? Inom svensk rock? Ja. Absolut. En stor personlighet? Ja.
Mm.
En bra gitarrist? Jäkligt bra. Det måste jag säga.
Men inte gjort något avtryck ut i världen på det sättet kanske?
Nej, han ingick ju lite i den kultkretsen runt Gary Moore-grejen där.
Ja.
Han polar ju mycket, jag vet. Phil Lynott var väl med och hjälpte med någon låt, tror jag, till och med på det här albumet. Mm. Total Control, som han har fått med då. Och ja, det var Snowy White och de här.
Glenn Hughes hade han väl med på någon skiva. Han har haft något samarbete med han, tror jag.
Ja, det har han väl också haft. Ja. Så det,
eller om det stöp han skulle väl ha. Han skulle väl sjunga, men då var Glenn lite röten, tror jag. Risig.
Har han varit det, menar du? Åh, herregud.
Ja.
Nej, men, ja, det är möjligt.
En duktig gitarrist. Och han kan spela sina harmonier.
Ja. Men det ligger till som så att det finns ju fler som är duktiga också, naturligtvis.
Oh ja.
Vi har ju bara nämnt karar.
Mm.
Nu ska vi ta och spela lite av en kvinna som faktiskt ser förundransvärt bra ut också. En liten böna som han faktiskt har gjort avtryck. Vi kan prata skit om den sen när han kommer här. Leaving nothing here. Man säger igen.
Ja, oh, fantastiskt.
Och låter ju till och med snyggt.
Ja, oh. Ah, men då är jag snygg.
Ja, oh, visst. En söt tjej. Det är konstigt att så sa vi inte om Karra. Men nu sitter vi ju inte och graderar vad snygga de är, utan vi ska ju prata vad bra gitarrister de är. Och H&N och inåt helvete bra.
Ja, oh, du var inne lite på ålder att du tyckte Devin var lite ung. Hon är ju inte så jävla lastgammal.
Nej, hon är inte född 40 en gång. Ja, 39, hon är född 85.
Ja, 86 va?
December 85, 22 januari 85.
Och fan, då har de fel här då.
Nej, det är du som har fel.
Ja, men de har fel här.
Ja, jag vet inte. Jag tittar här idag då, ska vi se. 22 januari 85. Det kanske inte stämmer, för då är från Australien. Du vet, jag har inte koll på ungarna där.
Du är inte det tidsomställningen. Att, men det kanske inte är från 7 december till 22 januari.
Det här blir ju som när de gick ifrån den gregorianska, eller julianska, den gregorianska kalendern. När de skrotade 11 dagar och någonstans på 1700-talet där och kapade bort en i och halv vecka. Ryssarna kommer ju för sent till OS. Ja, inte på 1700-talet, men ryssarna ändrade väl någon gång på tidigt 1900-talet, tror jag.
Mm.
Så det blir ju jättekonflikter där.
Men nog fan har vi väl aldrig lite till mans 11 dagar. Vi skulle väl kapa bort. Ja, fy fan.
Ja, så är det.
Ja, men det här är ju fräckt med någon som kan leverera.
Ja, ja.
Och det här är ju en fägring liksom så. Hon kör väl med, vad heter det, Alice Cooper, va? Stadigt.
Ja, 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 det, ja, om hon gör det vet jag inte. Kanske hon gör nu. Jag har inte koll på det.
Fan, om inte hon gjorde det. Ja, det, jo, det ska
men
jag
det har de gjort. Michael Jackson har hon ju spelat med, vet du.
Ja.
Riktigt, riktigt fräck.
Ja.
Och jag tror till och med det kan vara som så att hon poler i lag med den där Richie Sambora, va? Jävla lyllosgubbe, säger jag bara.
Ja, han, ja.
Ja,
han ser ju ut som en pöse nötter nu, va?
Nej.
Han verkar lite slis.
Ja, han har nog druckit kolombiansk kaffe, han, kan vi säga.
Ja, slipa för med lack på gitarr. Att man gått upp i den.
Ja, jag tror det, för du vet att han är... Det finns nog, jag vet inte... Bon Jovi.
Mm.
Det är ju ett band som vi bara kan glömma förmodligen.
Mm.
För de gjorde en comeback där med en skiva. Och jag har ju bekant som var på att lyssna på dem, om det var i Stockholm eller vart det var. Det var, det var ju något bedrövligt.
Ja. Jag tror han har ett problem med rösten utan någon anledning att han var sjuk eller någonting, så det har väl inte låtit skitbra, men jag gillar ju för Richie Sambora, jag vet inte om han har gjort fler i solen, men den där Stranger in a Strange Town heter väl ett album, va?
Där, ja, möjligtvis.
Ja, där är det en del bra låtar, eller jävligt många bra låtar faktiskt.
Så det. Nej då, men hon har varit aktiv i många år, hon började med 13-14 och uppträdde. Jag vet inte, jag tror jag läste på vad heter det, Wikipedia, för det är ju allt sant.
Mm.
Men där hade hon ju någon scenshow i lag med Steve Vai tydligen i 15-16 års åldern.
Jaha du.
Han blev väl imponerad utav när då. Carlos Santana och jamma med såna här grejer, så att hon var ju lite i sin bag.
Ja, och sen var väl den första signaturartisten, den kvinnliga, som fick en egen Ibanez. Modell.
Ja, men sen är hon väl inne i PRS, va? Paul Reed Smith är hon väl, nu kan vet jag
vara,
inte.
Ja. Ja, men det kan nog vara att hon var den första som fick något där. Men hon kör nog kanske PRS, ja.
Ja, hon skriver på för Jeffen Records i alla fall, och det är ju ett västkustbolag, Los Angeles baserat. Nu slöt ett managementavtal med 19 Entertainment, står det här, och det skriver ni på för Jeffen, då har den ju gjort sin karriär alltså.
Ja.
För att det där är ju ett bolag att räkna med.
Ja, det är det.
Helt klart är det så.
Mm. Det var bra.
Åh gud vad gött det var.
Ja, det var mumma. Härligt med fredag.
Det är mumma, det är härligt med fredag. Mm, fredag hela veckan. Mm. Och ingen jävla Sean Banan-fredag, utan här snackar vi en riktig fredag.
Nu kommer det ett inlägg igen.
Nu kommer det ett inlägg från Sean Banan igen.
Han är en trogen lyssnare.
Ja, fy fan. Underbart. Nej, kära tittare och lyssnare, hoppas ni har en trevlig kväll här tillsammans med oss. Vi har väl betat av ungefär 2 timmar och en kvart nu.
Ja.
Så är väl strax, ja, är hon 11:15.
Klockan bakom oss.
Ja, den sitter ju bakom mig nu. Vi har gjort dem här på radiokontoret.
Mm.
Men ni kommer säkert ha en trevlig kväll efter det här också, för då går ju boxningsmatcherna staplar där om några timmar.
Precis, vi får...
Om den blir av, det vet ni inte.
Nej, det vet ni aldrig med boxning. Men det gäller ju att stretcha innan så att den inte sträcker sig när det drar igång.
Ja, visst är det så.
Ja, men vad fan är det? Det är ju givetvis inte vanliga regler.
Nej, det är nog begränsat till ronder och såna grejer.
Ja,
och så får de inte slå på huvudet, de får bara slå på magen.
Ja, men det blir ingenting. Det här uppvisningsmatcher tycker jag inte ger ett skit.
Nej, det gör det ju inte. Fan.
Dyngfight.
Ja, jag håller nog med dig. Han var ju ganska orädd i sin ungdom.
Ja.
Det måste jag ju säga. Mike Tyson alltså.
Ja, självklart.
Ja, visst. Men, fan.
Vad fan, jag har ju sett en del om det. Vad är bakom då? Har han utmanat eller är det bara på spel?
Han
utmanar media.
Han utmanar, ja, det är ju mer pengar och mediajipp och alltihop. Han har ju utmanat massa folk, men han utmanar en riktigt duktig boxare. Först. Och det har han gjort nu då, så det blir nog slutet på hans karriär. Detta. Hopps, han har köpt en dyr likkista. Så är det faktiskt.
Jo. Fan, jag tänker på det. Tyson, när han var i sitt esse, hade han fått en snyting av honom. Det hade ju veke bak huvudet så att det hängde som en ryggsäck, vet du.
Fjällräven i pannan.
Ja, fy fan. Det går ju inte att stå emot.
Nej, det är klart att det gör.
Jävlar.
Och skulle du ha så mycket muskler i nacken så du står emot, då flyger du ur ringen.
Ja. För någon mille så, men det hade inte varit värt. Jag vet inte, jag hade ju inte blivit människa än.
Nu ska vi se som så här då. Nu ska jag göra ett litet quiz med dig här.
Nej.
Igår hade vi ett band där sångaren är. Vi säger som så här, igår säger jag, förra fredagen menar jag ju. Igår, det känns nästan som att det går i vecka.
Det går så jävla
igår.
Fort.
Vi satt inte här igår, men förra fredagen så hade vi livemusik.
Ja.
Och då var det en liveplatta vi spelade där. Där det är ett band som har sett standarden. Ett av de viktigaste banden inom hårdrock. Och de bytte sångare här. Och med denna skiva så var det sista albumet med den här sångaren.
Mm.
Vilket band är jag ute efter?
Nu pratar vi ju på...
Men nu får du tänka och inte titta innan till här.
Det här var Black Sabbath.
Ja, det är det ju. Och vilket album är det jag är ute efter där då?
Det vi pratar om var ju Live Evil.
Ja, det stämmer bra. Men om vi nu håller oss till Black Sabbath och så säger jag så här då att det här är egentligen inte Black Sabbath utan det är Tony Iommi soloplatta fast skivbolaget skrek att det måste inte Black Sabbath.
Mm.
Vilket pratar vi om då?
Ja, men då är du inne på det här när han Seven Star heter väl det här albumet.
Stämmer alldeles.
Och då var Glenn Hughes på sång om jag inte minns fel.
Ja, vi pratade ju på det att han var lite röten under en period. Ja. Men här är han ju ganska bra.
Verkligen.
Här har vi Jeff Nichols på keyboard. Vi har Eric Singer, Kiss trummisen. Han har ju spelat med så många. Alice Cooper. Dave Spitz på bas. Glenn Hughes på sång. Och Tony Iommi på gitarr.
Det här måste ha känts knasigt för Tony Iommi. Och det kan inte ha känts mycket sabbat över detta.
Nej, det är klart det inte gjorde.
Fan, vad tråkigt att inte ha...
Men jag kan inte förstå en grej. Varför var de så jävla sugna på att han skulle sälja? För det hade han ju gjort.
Mm.
Om det hade varit Tony Iommis första soloalbum, det är klart det hade sålt.
Ja, men fan, du hade ju Ozzy och du hade ju Dio och de här som har gjort saker och ting. Och Glenn Hughes. Vet inte, hjälp mig nu med Fenomena. Det måste ha kommit innan det här albumet.
Fenomena kom, ja du släppte ju 2 album Fenomena. Och detta kom ju 87 här. Så det kom ju under den här perioden.
Ja, och det första sjunger han ju helt och hållet på, vad heter det, Glenn Hughes. Han sjunger 3 låtar på andra Fenomena, där Dream... Nej, den Dreamland är den första. Men... Ja, alltså, den rösten han har här och även på Fenomena, den första, det är magiskt.
Ja, visst.
Det är så jävla bra.
För den, först, men då var han ju, 84 kom ju den, så hade han ju jämt släppt.
Ja.
Nu ska vi se, vad var han med i där? Glenn Hughes. Då hade ju Deep Purple gjort comebacken också.
Mm.
Så han hade nog låg och lågt ett tag där.
Ja, jag tror det.
Hade han gjort. Och Fenomena 2, det måste ha dröjt några år där, så det, för det är inte 87 eller någonting där.
Ja, och där tror jag han bara gör 3 låtar. Sen har du ju Asia-sångaren som gör några låtar. Och,
Men varför pratar vi om detta album då?
För att, ja det vet jag inte, men det var ju för att det var Glenn då. Men det här är ju också ett bra faktiskt. Det är, alltså, även om man tar bort Sabbath eller något, så tycker jag det här är ett bra album.
Ja. No Stranger to Love är det ju. Vi ska ta och lyssna på den låten. Det är en ganska slö, fin, vacker låt. Så vi ska avsluta med den. Och det är ju som så att när den har kul så går det fort. Och vi ska ta och avrunda här då med Black Sabbath. Eller Tony Iommi kan jag säga istället då. Och jag har haft ett fruktansvärt trevligt med det här, Ulf. Ja, jag ser jag knappt bakom monitorer det här. Jag vet inte varför jag byggt på det här viset.
Det var ju du som placerar mig här.
Ja, ska jag sätta en spegel där så ser dig. Men då ser jag dig i spegeln.
Ser vår näsa, va?
Ja, det är ju jag nu ihåg, för det är ju framifrån. Så det.
Ja, nej, det har varit fantastiskt trevligt. Det är det varenda gång det.
Ja, det är det absolut.
Är det, visst, det är fredag och så här, men är det så att den har... är lite, fan, är lite trögt eller någonting, så lättar det alltid när vi kommer hit upp.
Ja, så måste jag säga att det är. Mm. Det är det faktiskt. Jag vet inte, ska vi... Det är väl ingen idé att avslöja någon. Nej, vi gör som så här. Den röda tråden till nästa program, den avslöjar vi på Facebook. Så måste ni gå in där.
Ja, precis.
Det var smart, för det kommer bli något exceptionellt. Nästa gång.
Det
kan hända att vi har tur, så har vi med oss en gäst också. Mm. Jag har inte riktigt knåpat färdigt på detta än. Men vi kommer ha fler gäster under säsongen. Det är vi klara på. Men från oss alla till er alla, ha en fruktansvärd god kväll. Och tack från mig, Claes Kilberg.
Och från mig, Ulf Eriksson.
Ja, och från Metalldetektorn. Sköt om er.
Ha det gott nu. The devil won't go. So
Radio 45, Dalsland och Värmland.